Du ska läsa två texter idag här. Ni får gärna stå upp. Den första är episteltexten och den är från första Korintherbrevet kapitel 1, vers 26-31. Och det är på sidan 816. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och nu ska jag läsa evangelietexten som är från Markus evangeliet. Kapitel 2, vers 13-17, sidan 707. Vers 13. Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där så fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare, då sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Halleluja, 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 halleluja.
Vi ber Gud om förmåga att lyssna idag. Att det här gudstjänsten fick vara lite som ett regn som väter vår jord. Som gör oss mottagliga för det du vill så in i våra liv. Amen. Ser ni den här tavlan här? Den här tavlan, den hängde hemma i mitt barndomshem alldeles ovanför stereobänken med den där Bang Olufsson-stereon från typ 50-talet. Då hängde den här där. Och den är gjord av Varbergskonstnären Rolf Börjesson. Och man kan ju fråga sig vad den här bilden föreställer. Som barn så tänkte jag alltid att det här var en bild av en pappa som cyklar, liksom skyddar sitt barn mot vinden. Jag skulle gissa att det är någonstans i Varberg och ni vet där blåser det hårt. Och här är då pappan på väg. Så tänkte jag då i min tanke. Men för ett tag sedan så hade vi ett samtal just om den här bilden. Och jag fick frågan utifrån min tolkning då. Hur kan du vara så säker på det? Det kan ju faktiskt vara en person med onda avsikter. Det kan ju faktiskt vara en som rövar bort ett barn. För så ser ju världen ut också. Den är inte säker. Inte ens för barnen. Så mitt barnaperspektiv, det jag såg, utmanades här av att man kan se det här på olika sätt. Och våra mänskliga livsvillkor är olika. De ser olika ut. Men vi har alla blivit födda till världen och det finns en mening med varje människas liv. Och att vi bara finns till här överhuvudtaget är ju ett gigantiskt under egentligen. Tänk att det blev just du som blev den spermien som kom först till ägget. Vad är oddsen på det? Om man tänker efter. Vi bara hamnade här. Vi skrev inte på något papper och godkände någonting utan vi fick vår tid att leva. Din tid att leva och min tid att leva. Och så växer vi upp med under olika förutsättningar. Med olika mycket trygghet och i våra liv. Olika hemförhållanden. Och också med olika bra eller dåliga förebilder. Men vi exponeras också för olika mycket mörker. Det som formar oss på insidan är många gånger människors brister och oförmågor. Så är barnet på bilden här trygg eller är barnet på bilden otrygg? Vad ser du? Många människor bär med sig sina sår genom livet och definieras av dem. Och inte sällan så är det människor som är sårade som söker sig till maktpositioner där man får ett slags kompensatoriskt inflytande. Alltså att man kompenserar de bristerna och såren man har med makt och med inflytande. Och vi ser det i världspolitiken, om vi skulle skanna världspolitiken. Vi ser det i gänghierarkin och vi ser det på många olika platser och i olika situationer. En del av oss har blivit på djupet sårade av dem som vi har varit beroende av. Och det formar vår tilltro till världen, hur vi ser på godhet och hur vi behandlar andra människor. Jag har precis sett färdigt serien Succession som går på HBO. Den här serien den handlar om mediafamiljen Roy där den kyliga patriarkpappan Logan Roy styr sitt mediaimperium med järnhand. Hans fyra vuxna barn, de försöker överleva, så ser jag det, i hans skugga. Och ingen av dem mår särskilt bra. Och de försöker på olika sätt hitta sig själva och sin väg till makten. Och det verkar inte finnas några som helst gränser för vad man är beredd att göra för att nå dit. Men det som gör serien intressant så är det ju det här psykologiska spelet mellan syskonen och deras otillgängliga pappa. Det här är en serie med mycket undantryckta känslor. Och man anar hela tiden att under den här ytan så finns det så mycket sorg, så mycket besvikelser, men också vrede. Så i maktkampen mellan varandra så kan ingen av syskonen egentligen känna sig riktigt trygga och säkra. För plötsligt så kan man ju få en kniv i ryggen. Det här är en serie om just sårade människor som söker sig till makten och där allting blir ett cyniskt och kalkylerat spel. Okej, faktum är ju att den här serien, fastän att den är skruvad förstås, också beskriver det som är drivkrafter i vårt samhälle. Men inte bara i vårt samhälle utan också i oss själva. Det finns en koppling mellan det som har gått sönder i våra liv och vår förmåga att känna tillit och leva och kunna leva i kärlek. Den förre biskopen Martin Lönnebo är inne på detta när han beskriver den trasiga nutidsmänniskan och vart det leder henne. Han beskriver det som att man har omogna känslor, så här säger han. Ska vi se om vi får upp det här på skärmen. Det är något naturligt gott som har fått dålig omvårdnad och därför blivit stört i sin utveckling. Det visar sig som slutenhet, rädsla och isolering från det gemensamma. Det leder till negativa känslor som de klassiska huvudsynderna, högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och så lägger han till andlig liknöjdhet. Och allt det här är enligt Martin Lönnebo motsatsen till det som har med mogna känslor att göra. Och det är någonting som vår värld behöver mycket, mycket mer av, absolut inte mindre. Och mogna känslor, det kommer ur att det som har gått sönder i oss, det som har skadat i våra liv, får en omvårdnad som formar fram ett vist och varmt hjärta. Martin Lönnebo menar att den gudomliga omvårdnaden leder fram till livsmod, vilket vi är många som behöver. Det leder fram till vilja till mening. Det leder fram till kärlek till allt levande. Det leder fram till empati och rättfärdighet, menar han. Och då kan man ju fundera. Men Jonas, skulle du inte predika om kallelsen till Guds rike? Vad är det här för någonting? Jag gör det här. Jag tar det här perspektivet. Därför att Guds rikes strategi, det är att transformera människans hjärta och föra det från ett omoget stadium där jaget är i centrum och lusten och allt det som drar dig bort. Att ta det från ett omogna stadiet till till det mogna stadiet, om man säger så. Och det omogna stadiet, det är där vi skadar andra människor. Och vi skadar oss själva. Det mogna stadiet präglas av vishet och kärlek. För om världen ska bli en bättre plats, som är själva tanken med Guds rike, då måste det börja i människans hjärta. Och därifrån kommer ringar på vattnet att synas i världen. Och det här jag säger, det är ju inget okänt för Jesus. Han känner den mänskliga naturen och han vet att vi bär på sår, själsliga låsningar, en massa rädslor. Och alla de här sakerna behöver möta Guds kärlek. För Guds rike är till naturen helande. Guds rike är till naturen försoning. Allt för att du inte ska behöva följa de omogna känslornas logik. Högmodet, girigheten, vällusten, avunden och så vidare. För allt sånt skapar en spiral neråt. Och i dagens text så möter vi tullindrivaren Levi som byggt ett liv egentligen på omogna känslor. Han skor sig på andras bekostnad. Och man kan undra hur han hamnade där han hamnade. Var det pengarna, glittret som lockade? Var det känslan av makt? Eller var det den här lyxiga levnadsstandarden som han säkert kunde unna sig och sin familj och sådär? Var det det som gjorde att han var beredd att bli en människa som ansågs vara en svikare i samhället, en förrädare tyckte vissa, därför att han gick i Roms ärenden? Hur det blev så här, hur han kom dit, det får vi inget svar på. Men det vi förstår, det är att Jesus tar sikte på honom. Jesus tar sikte på honom för han har någonting att ge till Levi. Ni hörde när vi läste episteltexten vem det var som Gud utvalde. Det är inte de här som du och jag kanske först skulle peka ut. Välj den, välj den. Jesus går efter ett helt annat schema. Det är väldigt intressant. Så här kommer han till Levi som är fångad i sina omogna känslor eller fångad i sin negativa spiral, om man så vill. Och Levis direkta respons blir ju, förstår vi av texten, att han bjuder hem Jesus och hans lärjungar till sig. Han följer ju honom direkt. Och när de skriftlärda ser vilka tvivelaktiga typer som Jesus umgås med och kritiserar honom, så ger ju Jesus svar på tal direkt. Och det är väldigt intressant, för det ligger så mycket gott att upptäcka i de här meningarna som han säger. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Så människan, alltså du och jag, vi behöver både ett inre helande och vi behöver försoning. Och Guds rike bjuder in oss till båda, att ta emot båda. Och jag tror så här, att familjen Roy i Succession, det är just en sån familj som Jesus mycket väl hade kunnat gå hem till. Och jag är övertygad om att attityder skulle förändras. Hjärtan skulle mjukna. Och att något nytt skulle växa fram i den här toxiska miljön. Men det skulle också betyda att det skulle inte varit en tv-serie som någon skulle vilja se. Det får man ju också konstatera. Det händer någonting när Jesus kommer med sin blotta närvaro in i ett sammanhang. Det kanske är i Bibelns tid. Han bara kommer in, men också i våra sammanhang. Det händer någonting med hans blotta närvaro. Det händer någonting i människans djupskikt. Bara man kommer nära honom. Det är som om ett minne aktiveras och man kommer ihåg. Ja, just det. Man kommer ihåg det goda. Man kommer ihåg det rena. Man kanske kommer ihåg det paradisiska. Som finns djupt inne i oss alla människor. Och våra omogna känslor behöver släppa sitt grepp. För att vi ska kunna ge plats för det som Martin Lönnebo benämner som mogna känslor. Och då får livsmodet utrymme. Kärleken till allt levande blir prio ett. Och empatin blir ett sätt att se på världen. Och har du varit med ett tag så vet du att det här inte är en quick fix. Om någon säger det så är inte det, det kan hända. Jag ska inte utesluta det, för Gud kan göra saker direkt. Men väldigt ofta så är det en process som vi går igenom. Det går sker successivt i våra liv. Att vi blir mer lika Jesus. Vi blir helade på insidan. Jesus vill hjälpa fram det goda inom dig. Precis som han gjorde med tullindrivaren Levi. Och med många andra som mötte honom. Men vår utmaning är många gånger det som vi hörde Martin Lönnebo referera till som slutenhet. Och isolering från det gemensamma. Alltså att vi inte vill eller våga komma ut ur vårt eget skal. För vi är ensamma. Och vi behöver hjälp att kliva ut ur vårt eget skal. Komma ut ur skuggorna. Och bli synliga för varandra. För att om Gud ska kunna bygga upp och hela oss så behöver vi varandra. Och när Gud arbetar med dig så har han valt att göra det med människor som i sin tur valt att finnas till för varandra i en gemenskap. Och vill du förändras så blir din uppgift att bryta din egen isolering och säga: jag är bara en människa och jag behöver andra för att bli hel. Men det är ju inte så då heller att vi inte kommer känna av våra sår längre. Våra hjärtan transformeras inte så att allt gammalt bara försvinner. Franciskanerprästen Richard Rohr skriver om vad som händer med våra sår när Gud tar hand om våra liv. Så här skriver han: du bär fortfarande dina sår och på ett sätt kan de smärta, vilket gör dig uppmärksam och ödmjuk. Men lyssna nu på den här meningen. Men de kommer inte längre kunna skada andra människor. Och det är det som är den stora skillnaden. Så att leva i Guds rike är att låta Gud transformera våra hjärtan, våra erfarenheter, våra sorger, våra ambitioner och våra drömmar, så att vi blir människor med större förmåga att älska. För världen behöver kärlek, hur klyschig mening det än är. Jag säger det en gång till, för jag tycker, låt oss ta den klyschan en gång till. Världen behöver kärlek. Så, hur vill du leva? Vill du följa Jesus med all din komplexitet som du har? Allt det du har av mogna känslor och omogna känslor, med eller utan sår, vill du följa Jesus, eller kallelsen att gå med Jesus djupare in i Guds rike och bli till nytta för andra människor? Jesus är den som kan hela ditt inre och försona det som behöver försonas. Och idag är dagen att göra som tullindrivaren gjorde när Jesus sa till honom: följ mig. Han ställde sig upp och följde honom direkt, som vi uppfattar texten. Han bröt sin slutenhet och sin isolering, eller sin bubbla om man så vill, kliver ur den för att se en förändring. Så låt inte din slutenhet, din egen isolering, hålla dig borta från gemenskap eller platser där förändring kan ske. Gud har valt församlingen. Gud har valt människor som kan hjälpa varandra att bli mer lika Jesus och bli till välsignelse för den här världen på olika sätt. Och Levi steg upp och följde honom. Amen.